Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. I dagens avsnitt berättar Helena Backhus om hur hon blev intresserad av fladdermöss. Men innan dess vill jag tacka Eve, Eva, Pake och Anna för era bidrag. Om du också vill hjälpa podden eller kanske ge bort ett bidrag i julklapp till någon naturvän går det bra att swisha till nummer 123-556-7870. Numret står längst ner på artiklarna på natursidan. Alla bidrag räknas. Helena Backhus är fladdermusentusiast. För några år sedan tog hon sitt intresse till en ny nivå. Hon är verksam i och kring Södra Hyttan utanför Hällefors i den norra delen av Örebro län. Inte alls långt från gränsen till Dalarna. Det är också i Södra Hyttan som vi sitter och spelar in samtalet. Inne i det mysiga huset som kallas Blåshuset. Men det var inte fladdermöss som var det första Helena Backhus nördade in på.
Första gången det jag verkligen bestämde mig, då var det rovdjur. Och särskilt vargar då, som då var det så här, nej men jag ska bli nörd på något. Nu gör jag det all in, och så gjorde jag det i x antal år. Och sen av lång historia kort så blev det inte något mer. Och då tänkte jag, det där var ju kul. Så då tänkte jag, men det där ska jag göra en gång till. Så att jag bestämde mig för att jag ska gå all in på fladdermöss nu.
Ja, precis. Varför blev det fladdermöss? Därför att när jag träffade dig först, då var du nog fortfarande kanske inne i den här vargfasen. Jag vet att du lärde min dotter snedställd trav. Jag tror hon kan det fortfarande faktiskt. Mm. Bara för att checka. Och sen så vet jag ju att du har hållit på här med rewilding Lankälven. Och du och Alexander håller på och slår marker och bor på en fäbod. Och ni jobbar här i Södra Hyttan väldigt aktivt och socialt. Och sen kom fladdermössen här. Varför blev det det?
Jag valde att nörda in mig då på fladdermöss för att jag visste ganska mycket om dem redan och vet att det är en otroligt spännande djurgrupp. Så att jag visste att här finns det mycket att hämta. Här har vi en brunn att ösa ur hur länge som helst. Och sen kunde jag ångra mig snart om jag hade märkt att det inte var så. Men så råkade det också vara så att folk som är fladdermusnördar är otroligt trevliga människor. Det är liksom en community som är helt fantastiskt rolig att befinna sig i. Så att, ja, från början så visste jag att fladdermus är coola. Så då tänkte jag, men jag tar dem. De är coola.
Ja, så det var så, för det är en förening som har bildats ganska nyligen, va? När det gäller fladdermöss i Sverige.
Mm, det är ju BatLife Sweden som bildades, tror jag, 2019. Det gick i lavinfart, så blev den en stor fungerande organism som gör jättemycket för fladdermöss.
Och du sögs in där också, eller?
Ja, tjung, så var jag med där. När jag tänker efter så undrar jag, hur gick det till att jag upptäckte att BatLife Sweden fanns? Det minns jag faktiskt inte. Jag måste väl ha sökt på något, tror jag. Eller min kompis kanske som sa, men det är någon förening som har kurser, liksom. Du kanske ska gå på någon kurs eller något sånt där. Jag tror det. För BatLife Sweden har ju mycket kurser. Så man kan gå, så att man kan lära sig allt om fladdermus.
Det var ungefär där den bildades och sen kom ditt...
Jag kom strax efter, liksom, den hade bildats och så kom jag och upptäckte den och där var den. Mm. Och det fanns en nisch för mig.
Men vad är det man gör då om man är fladdermusnörd?
Här i Södra Hyttan då så började det faktiskt med, och det var ju innan faktiskt, så var det så här att eftersom jag gillade fladdermus så tänkte jag att ja, men nu ska jag hitta på något. Och då hade vi haft en festival här, Hyttreva-festivalen, och så skulle vi ha en volontärfest efteråt. Och jag tycker om att när man håller på med 1000 saker så får man försöka få göra flera saker samma kväll. Så då tänkte jag att ja, men jag bjuder in en fladdermus kunnig person som kan hålla en föreläsning och ha en fladdermusvandring här i Södra Hyttan under volontärsfesten, för då får man ett mervärde i festen också. Så då kontaktade jag Håkan Ignell och frågade, kan inte du komma, vi ska ha en fest och det var i september, vi ska ha en fest uppe i norra Örebro län, och vi tänkte att du skulle prata om fladdermöss, och man kände hur han bara drog efter luft, för att han tänkte norra Örebro län, september och på en fest, det kommer inte att gå bra. För dels så kommer de inte att lyssna, de kommer inte att vara intresserade, det kommer inte att vara några fladdermöss ute. Och han hade tänkt ut allting hur det inte skulle gå. Och det blev ju tvärtom alltså. Folk pratar än idag om det där. Minns du den där gången, Helena, då när du tog dit den där fladdermusmannen och han berättade om det där? Ja, jag tänker på det där än. Och sen gick vi då ut i septembernatten och lyssnade på fladdermöss, och vi fick ju jättemånga arter fastän det är så långt ute i norra Örebro län då. Så han var jätteförvånad och tänkte, vad är det här för ställe? Det hade jag aldrig trott, sa han.
Om du förklarar vad Södra Hyttan är, hur brukar du förklara det?
Ja, den flummiga delen eller den lätta. Det är ju en by, eller knappt en by. Det är ju ett ställe i Julsjösocken, en bit från kyrkbyn Julsjö i norra Örebro län. Och där är det är en ideell förening som äger det. Vi har massa olika verksamheter, mycket volontärer, allt drivs ideellt. Så vi har något som heter Bergslagens bokloppis som är en jättestor bokloppis, faktiskt Skandinaviens största, med installationer och det scenframträdanden, aktiviteter, författare, föreläsningar och så vidare. Och sen har vi då också startat en naturstation. Och det är dit man kan koppla det som har med naturen att göra då. Sen är vi med i European Rewilding Network för att vi restaurerar också en älv som heter Lankälven.
Det är många järn i elden.
Ja, herregud, man kan inte riktigt berätta. Det är ett program för sig, som man brukar säga.
Precis, jag bara tänkte sätta det på kartan. Så ni gick alltså ut här i natten i september för att lyssna efter fladdermöss. Är det det som är liksom kärngrejen som man gör som fladdermusnörd? Är det att lyssna efter dem med detektorer, eller?
Det är ju så här att många gånger så om man bara är ute i natten och inte verkligen står och tittar efter fladdermössen, så kommer man inte fatta att de är där, för att man ser dem inte för att det är mörkt, och man hör dem ju inte eftersom vi kan inte höra deras läten. Och då när man tar till en fladdermusdetektor, då kommer man ju höra deras ekolokaliseringsläten, de som de använder, för de ropar ju ut i natten och så lyssnar de efter vilket eko de får tillbaka. Och så kan de läsa av var de är och se allting så som vi ser med ögonen på dagen, så vet de precis hur det ser ut då. Så att då när man går ut med en detektor så gör den deras ljud till ett hörbart ljud, och då börjar man förstå att oj, de är ju här fast jag inte vet om det. Så det är ju ett väldigt bra sätt att upptäcka fladdermöss och förstå att de är där. Så det använder man mycket. Sen så ska man såklart försöka titta efter dem också, så att man inte bara är fast i tekniken och står och tittar och vrider på en detektor. Utan man ska såklart försöka se fladdermusen. Och man kan också försöka att höra dem utan detektor också. Flyger de väldigt nära kan man höra vingslagen, och man kan höra deras sociala läten. De har ju dels det här ljudet som de ropar för att veta var de är, men sen har de också som en slags sång eller rop som de ropar till varandra för att säga, de kan kanske säga här är jag, var är du, gillar du mig? Eller det kanske är mamman som ropar på sina ungar och säger kom till mig eller häng på här och så. De, många av de sociala lättarna, de går så långt ner så vi kan höra det.
Det är gråskimlig fladdermus man pratar om att man kan höra i städer, är det inte det?
Ja, precis. De vill ju vara vid branta bergväggar och då, är de, då letar de gärna upp någon sån här höghus eller någon katedral eller någon stor kyrka eller något. Särskilt på höstarna då, då har de sociala läten som kan höras.
Och annars är det barn som har lite lättare att höra de här ekolokaliseringsljuden, eller?
Ja, precis. För barn kan ju höra mera högfrekventa ljud än vad vi vuxna kan. Och sen avtar ju det här, jag kan faktiskt inte, jag är inte så urgammal faktiskt, men jag kan inte höra den här gråskimliga ens längre, tyvärr. Jag har verkligen stått och lyssnat efter och jag blev så arg.
Inte jag heller, men jag har kommit upp i gubbåldern. Mm. Så det...
Men till exempel så kan det vara så att barn kan tala om för sina föräldrar om man har fladdermöss i huset, så kanske de säger det är något som låter in i väggarna. Och så säger föräldrarna, nej du inbillar dig bara. Då kan det vara att det är fladdermöss i huset och ungarna hör det, men inte föräldrarna.
Men om vi ändå ska gå in på det där med tekniken, vad är det man behöver då för att kunna höra det om man inte är barn? För att kunna höra fladdermöss?
Ja, det är ju då antingen en fladdermössdetektor som man kallar för heterodyndetektor. Det är den billigaste kan man säga, eller minst dyra. Och då kan man liksom, då rattar man in och letar på olika frekvenser och sen hör man ett tickande ljud i den här. Och så kan man då till och med gissa vilken art det är, och det kan vi återkomma till. Eller också så kan man köpa en mikrofon som man faktiskt sätter i sin vanliga mobiltelefon, i sin smartphone. Och sen har man en app och sen kan man faktiskt se ljudet också på ett spektrogram, som det heter. Så det både, och sen så gör den också om det till hörbart ljud. Och sen kan man då både höra att det här flyger förbi något, och så ser man också en bild på det här ljudet som appen skapar.
Mm. Och är det det ni fladdermusnördar ägnar er åt att vara ute på natten med detektor eller mikrofon till mobil?
Det är en sak som vi gör. Mm. Det är ju roligast att gå ut och vara på plats och sen höra någonting och så försöka se fladdermusen. För man ska ju också se hur den flyger eller vad den gör för att också analysera vilken art det är. Så. Men man kan ju också sätta ut något som kallas för autobox. Om man verkligen vill veta, har jag fladdermus här? För man kanske inte orkar vara ute hela natten. Och då kan man, då finns det en ännu lite mer avancerad teknik där man antingen köper en dyr autobox.
Det är en ljudinspelningslåda liksom.
Ja, en ljudinspelningslåda, och den lådan sätter man ut då, på kvällen, och sen så kommer den att spela allt som den tycker låter som en fladdermus. Och sen går man ut på morgonen och så plockar man in sina filer och tar in dem i datorn och så analyserar man då det där då. Och då kan man ju få en bild av, och då kan man kanske förstå att ja, men det verkar som att fladdermössorna flyger runt mellan 10 och 11 just nu på sommaren eller något sånt där, och då kan det vara lättare att veta när man ska gå ut och sådär.
Mm.
Så det gör fladdermusfolk. Och sen så kan man ju också vara ute och man kan ju också titta om man vet att kompisar eller någon har fladdermöss i trädgården, så kan man ju också försöka kika in på någon vind och titta om man ser spillning på golvet i vinden till exempel. Då kan man ju också få veta att här kan det vara fladdermöss som bor där, så att säga.
Men är Batlav Sverige också engagerad när det gäller naturvård, när det gäller exploateringsärenden och sånt, eller hur ser det ut?
Ja, det heter BatLife Sweden faktiskt på
Sweden.
Sweden, ja. För att vi är också med i BatLife Europe, så det är mycket kopplat till det som gör att vi säger det på engelska, och det heter på engelska. Ja, till exempel så har BatLife Sweden har två egna stationer som det heter, övervakningsstationer för fladdermöss. För då är det så, då är det ett snäpp till då i det här med automatisering. Då är det att det finns automatiska stationer som, jag sa ju att den spelar in hela natten, men nu är det så att det spelar in, då kanske man sätter ut den i mars och sen spelar den in varje natt under hela sommaren ända fram till november eller något sånt där, så tar man in den och sen kalibrerar man och kollar att allting funkar som det ska, så att man kan sätta ut det i mars igen. Och sen är det då och sen analyserar man alla dessa filer. Och det där görs det gör man i projektform också i många, alltså länsstyrelser eller kommuner eller sådana som vill kolla om det finns fladdermöss, så kan man sätta ut en sån här station några år, sen tar pengarna slut och sen så blir det inget mer. Och då har BetLife Sweden ideellt tagit över två sådana stationer som annars skulle läggas ner, för att det ska bli en kontinuitet i det. För att det man kan se då, om man har det här år efter år på samma ställe, då kan man ju se om det blir en förändring. Är det någon fladdermus som minskar, är det någon som ökar, och kan man koppla det till någonting och sådär. Så att det gör vi i BetLife Sweden. Då har vi ett volontärsprogram som sitter och tittar igenom, jag vet inte hur många filer vi har kommit upp i, men det är säkert mellan, ja, på den ena, vi har Ottenby är en av stationerna och Jöholm är den andra. Ja, den ena kanske har något på 25 000 filer och den andra kanske har något på 40 000 eller något. Men ni vet, ni ska googla på sakerna innan ni tar mina siffror, men det är många. Många tusen, så kan jag säga. Och då sitter vi, och särskilt på Ottenby, då sitter vi volontärer och tittar igenom alla filer.
Så det är en annan sak man kan göra som medlem i BetLife Sweden?
Ja, och då får man lära sig otroligt mycket. För att det andra som vi, en annan jätteviktig sak vi gör i BetLife Sweden, det är att vi förmedlar ju till allmänheten hur viktigt det är med fladdermöss. Och hur viktigt det är att bevara dem, och att de är fridlysta, och hur man ska hantera fladdermöss om man hittar dem. Så vi har ju en genomarbetad hemsida som man kan gå in på. Och sen då, när man blir medlem, då är det en uppsjö av kurser. Dels där man får lära sig att lära känna fladdermöss, förstå olika arter på hur de ser ut. Och sen också hur man lär sig sån här ljudanalys då.
Du gick igång totalt under den här kvällen på Södra Hyttan. Mm. När ni var ute, vad var det för arter ni hörde då?
Jag kommer inte riktigt ihåg vilka arter vi hörde då, men jag kan gissa att det var de som vi sen har hittat när vi har gjort egna inspelningar då. Så om jag kommer ihåg nu vilka vi har och kan räkna upp dem, så har vi ju brunlångöra.
Ja, om vi tar den då, hur känner man igen den på lätet?
Det blir väldigt tekniskt om man ska förklara det. För när man tittar då vilket... Dels så lyssnar man på det då i en tiondels fart. Så om man drar ner bandspelaren långsammare så blir det mörkare. Och då kommer vi att höra det om vi kör på en tiondel. Och då låter det lite nasalt så där, och i en viss rytm. Och sen så tittar man också på de här spektrogrammen som det heter. Det är en bild av ljudet. Och sen så tittar man var har den sin maxfrekvens och hur långt är det mellan pulserna och hur långa pulser har den och så vidare.
För det är en fladdermusart som ofta brukar vara på bild, och sen är den pratar inte så jättemycket, va? Den skickar inte ut lika mycket såna här signaler, eller?
Nej, det hörs ju på namnet att den har stora öron. Och eftersom den har sina stora öron så kan den faktiskt sitta på en plats, hänga i ett träd eller något sånt där, så kan den lyssna efter insekten, så den behöver inte själv flyga runt och ropa för att veta var den är eller ropa för att den ska se en insekt med öronen, utan den kan istället lyssna efter insekten, antingen prasslet efter insekten eller smådjur, de kan ju också ta spindlar och andra små kryp. Och då kan den lyssna efter det, och sen kan den bara åka ner för att ta den. Plus att den har ett ganska tyst läte också, så den måste komma ganska nära mikrofonen för att man ska... Och den kan man nog också göra sociala ledarna på med blotta örat också.
Okej, okay. Läckert. Mm. Ja, så brun långa öra.
Mm. Och sen har vi det som är en grupp av fladdermöss som eller ett eller släkte kan man säga, som är myotisläktet, som är ganska, de är ganska svåra att skilja på, i alla fall för mig måste jag säga, om jag är ute i fält med en heterodyn, då klarar jag inte riktigt av det. Men tar man in det i datorn sen, så då har vi
heterodyn, är en sån här vanlig,
det är en sån som man går och skruvar på, ja, och letar frekvens och sen så tickar det i den så. Mm. Och den spelar ju inte in ljudet så att man kan analysera det i efterhand då.
Det är lite old school.
Lite old school så, men, mm, men väldigt användbart för att vara ute på en första koll. Mm. Sådär. Då har vi i alla fall inom myotis-släktet då, så har vi fransk fladdermus, och sen har vi en grupp av fladdermus som heter taiga-fladdermus och mustasch-fladdermus. De är så lika varandra så de är svåra att skilja, både till utseendet och ljudet på dem. Så de är en, kan vi gruppa ihop då. Fransk fladdermus sa jag, va? Och så ja, vattenfladdermus, det är en ganska vanlig fladdermus som flyger och, över vatten, det hörs ju. Så de tre myotis har vi väl.
Och sen, men vattenfladdermus är inte lika svår att skilja?
Nej, den är lättare att skilja. Och ja. Särskilt om man då ser den också, så den patrullerar över vattnet, nära vattenytan, fram och tillbaka. För man kan också titta på hur de flyger och vad de gör.
Är det den
för
som den, plockar skräddar eller vad det är?
Den kan ju plocka det den hittar på vattenytan, ja. Eller på blad och i så här kanten. Mm. Den kan till och med ta småfisk.
Oh,
men
coolt.
Egentligen ska man ju inte, man ska ju egentligen inte säga det som är ovanligt, för det är det man minns mest då. Men den kan faktiskt ta småfisk också. För, och den plockar ju med sina stora fötter. Så den känner man igen också på att den har stora fötter. För att den ska kunna liksom plocka saker på ytan. Sen har vi ju kanske vår, det är väl vår vanligaste, mest täckande i hela landet, och det är nordfladdermus.
Och den flyger högre än vattenfladdermus? Eller
ja, liksom, lite mer, lite högre upp. Den patrullerar inte över vattnet, utan den kanske ligger på 3 meters höjd eller något sånt där.
Mm.
Men också ganska samma rutt om och om igen, som man har chans att se den. Så den är kul, för den kan man ofta se då mot himlen innan det har blivit helt mörkt.
Mm.
När den är ute och patrullerar. Nu, hur många har jag kommit upp?
Ja, det är 5-6 stycken. Det...
Mm. Sen hade vi då, vi anlitade en konsult för att göra den första inventeringen här. Då hade vi sydfladdermus också. Så den var tvungen att bli verifierad av flera olika personer för att säga, är det verkligen det? Och de bestämde sig för att ja, det är det.
Den känner inte jag till.
Nej. Så den är ovanlig här.
Ja.
Men det är en art som finns i Sverige ibland, men ovanligt. Så det var lite så här konstigt.
Sen brukar man prata om en väldigt liten fladdermus också.
Mm, och då är det väl dvärgpipistrell du menar då. Mm. Och då är det pipistrellerna, det har vi inte haft någon här.
Okay.
Utan det närmsta som vi har pipistreller, det är nere i Nora, det är ju 4 mil bort ungefär. Så de kommer säkert hit också.
Är de lite sydligare eller?
De är lite mer sydliga, ja. Mm.
För det är de som flyger mycket runt hus i södra Sverige.
Ja, precis. Ofta i hus och flyger runt hus och in i villområden och överallt. Och är väldigt vanligt. Så att när vi analyserar de här, som jag sa, de här stationerna, Ottenby och Jöholm, då är det liksom allra mest dvärgpipistreller. De är så överrepresenterade.
Men inte här alltså?
Inte här. Vi har inte haft en enda.
Spännande. Mm.
För det ska jag säga, vi har då en egen station som inte är kopplad än till det nationella nätverket, men vi har satt upp då en egen liten station här för att testa ett första år. Hittills är det ingen dvärgpipistrell, fast vi kollar varje natt så.
Mm. Hur är det med den här stora som ser ut som en liten morkulla när den kommer och flyger?
Då, om du tänker den med spetsiga vingar, och det är den största av våra fladdermöss i Sverige, så är det ju större brunfladdermus. Mm. Det är den största vi har.
Finns den här?
Jag vet att första, när vi var på den här första vandringen på den här volontärsfesten, då hördes den, då artbestämde han den i en sån här heterodyn, för den är väldigt karaktäristisk i en sån, och då var den där, men vi har inte spelat in den sen, så att vi har liksom fått den verifierad och inspelad.
Så den är inte så regelbunden här, men den kanske dyker upp. Och
den kan nog flyga förbi ibland, ja.
Det är den som låter lite som 80-tals syntrummen.
Ja, precis. I en sån.
Ja, det är nästan så att jag har skakat i den någon gång när jag... Mm, för den är så mycket kraftigare än de andra.
Ja, precis. Den ligger ju på mycket lägre frekvens, så att den hörs ju längre då. Så att den blir, och sen är den ju stor, så den har ju mera kraft att ropa med också, så att säga.
Hör du den med utan?
Nej. För den ändå har jag suttit vid, för att nu bollar vi tillbaka till Betla i Sweden, för vi ordnar också träffar. Mm. Så att vi har varje år, så ordnar vi en sommarträff, och den första sommarträffen, allra första sommarträffen som BetLife Sweden hade, det var här i Södra Hyttan. Men sen när vi var på ett annat ställe, så då var det större brun fladdermus som verkligen var hela kvällen, så att jag kunde sitta och titta på den hela kvällen, för då vill man ju plugga in den tillsammans med andra, så då satt vi vid en liten damm och så kunde vi se dem om och om igen, men jag hörde ingenting.
Spännande. Men du är ju väldigt intresserad av naturvård också, har jag uppfattat det som. Gör du eller BetLife Sweden någonting för fladdermöss naturvårdsmässigt? Eller något man kan göra liksom som vanlig naturintresserad medborgare?
Ja, men man kan ju göra mycket. Nu tänker jag liksom så här, gör vi något rent praktiskt? Alltså vi bygger ju holkar. Det har vi gjort lite grann.
Det är inte så
jätte. Ja, det är bra att bygga holkar. Men allra bäst skulle jag säga, det är att bevara de hålträd som finns. Det är liksom, för att det är så här att om man då går in på hur fladdermöss lever, så är det så att särskilt sommartid när de ska överdaga, annars säger man övernatta, men överdaga då, på dagen när de ska sova, då är deras naturliga ställe att sova på, det är ett hålträd. Men det finns ju väldigt få hålträd kvar, alltså det måste ju vara gamla träd liksom, och gärna gamla stora lövträd, ekar eller lönnar, men gamla träd med mycket håligheter, och det saknas ju. Så då har de istället flyttat in i våra hus och i våra lador och ja, under takpannor och överallt, så att de har ju hittat andra ställen att bo på. Men då kan man också sätta upp holkar för fladdermöss. Sen finns det, och man kan säga det lite försiktigt, så här, det finns också en, man har sett att det kan vara en risk att vissa fladdermöss kan specialisera sig på att vara i holkar. Och då skulle det kunna vara så att om man har en ovanlig fladdermus i ett område och sen sätter man upp holkar, då skulle det kunna gynna de här som kommer och är specialiserade på holkar, så att de utkonkurrerar den ovanliga. Och sen vet jag inte hur allvarligt man ska ta det, men det finns en liten känsla av att man kanske ska tänka sig för ibland. Men till exempel så kan det vara så att om man har fladdermöss på en vind till exempel i ett bostadshus, eller kanske under takpannorna på ett bostadshus, och så vet man att man har det, eller ens anar att man har det, då är det absolut förbjudet att göra någon åtgärd på det huset, för att de är skyddade enligt ett avtal, Eurobats, att alla fladdermöss på individnivå är fridlysta, så man får överhuvudtaget inte störa eller förstöra någonting som har med fladdermöss att göra. Så att om man då i alla fall säger att ja, men vi måste lägga om vårt tak, då får man ansöka om dispens hos länsstyrelsen. Och då skulle det kunna vara aktuellt att man försöker få dem att flytta över till en holk istället. Särskilt då om man har, nu kommer nästa term, om man har en koloni i sitt hus. Och en koloni, det är då alltså honorna som samlas, som bor tillsammans på dagarna, och sen föder de sina ungar i en koloni, alltså tillsammans. Och sen Så flyger de ju ut på natten då, då är ungarna kvar i kolonin och så flyger de ut och jagar och så flyger de in igen och ammar sina ungar och sen ut igen och så. Och särskilt då koloniplatserna är ju väldigt, väldigt viktiga att de får vara kvar, för de kommer tillbaka till samma koloni år efter år. Men om man då måste göra åtgärd på sitt hus, då kan man försöka att skapa en koloniholk då. Och då är det en lite större holk med flera rum. Och sen försöka få dem att flytta över dit istället då.
Är alla fladdermössarter i Sverige kolonibildande?
Ja.
Okej. Okay. Och man har ju sett i Nordamerika att de gör så här fladdermustorn. Ganska stora grejer.
Mm.
Är det någonting som skulle vara bra i Sverige också?
Ja, det är ju en slags koloniholk kan man säga. Så det skulle det säkert vara där man behöver gynna fladdermöss, för att det är för dåligt med ställen att bilda kolonier då. Eller om man måste flytta ut dem från något ställe.
Men är det bättre med större då?
Ja, alltså om vissa arter, nu kan inte jag rabbla vilken som är vilken, men vissa arter kan ju ha i Sverige kan ju ha flera hundra i kolonin. En del kanske bara har några stycken eller har en liten koloni, beroende på att det kanske inte finns fler som kan bilda kolonin eftersom de minskar så. Men ska man ha en koloniholk, då måste den vara lite större om man tror att det är en art som ska flytta in där, som man hoppas ska bli en stor koloni. Men då kommer vi till nästa steg då i problematiken. Det är ju också att då måste det ju finnas jaktmarker i närheten, och då måste det ju finnas insektsrika miljöer i närheten. Så då är det nästa sak. Vad kan man göra för fladdermössen? Ja, det är ju att se till att det måste finnas vatten. Dels för att dricka, men också för att mycket av insekterna och sånt har ju ett av sina levnadsstadier i vatten, så att de föds i vatten. Så fuktiga miljöer, eller lite tätt, lite, men ändå små öppningar, inga stora öppningar.
Men vad sa du nu om ett av deras levnadsstadier?
Insekterna, ja.
Ja, ja. Jag är med.
Ja, de föds i vatten. Ja. Så det är lite när vi jobbar här i Södra Hyttan med Lankälven och det, så pratar vi just om att om man vill gynna en fladdermus, så kanske man måste titta ner under ytan. Mm. För att det är inte bara den vi ser som är viktigt, utan det är hela livscykeln på det de ska äta. Men så ska man ju komma ihåg då också att med insektsgifter och sånt här, så kan de ju också få i sig insektsgifter, plus att vi har färre insekter som de kan jaga. Det vet de flesta att insekterna minskar, ja, de minskar ju fladdermössen också. Så det gäller ju också, det hjälper ju inte hur stora holkar vi än sätter upp om det inte finns någon mat.
Så man ska tänka lite mer holistiskt liksom.
Ja.
Hela landskapet ska
precis
leva.
Och vad, nu ska jag ställa någon fråga, och vad tror du att det kan vara mer man ska tänka på där fladdermus ska vara?
Jag tror att det ska vara mörkt.
Ja, det måste ju vara mörkt också. Så att man ska ju då inte ha, om man har ett hus där man tror att det bor fladdermössor, så ska man inte sätta upp fasadbelysning, utan man ska försöka hålla det mörkt.
Om man inte vill ha mer mygg kanske?
Ja, det skulle ju vara det då.
Ja.
Det händer ju både här och där att folk tänker, om jag kunde ha lite mer mygg, tänker man.
Då skaffar jag mer lampor.
Ja.
Men är det alla fladdermöss som drabbas av att det blir upplyst? Eller skiljer de sig åt olika arter?
De är olika känsliga för det. En del kan ju vara lite sen att de kan till och med kanske utnyttja det lite grann, för att insekterna, nattinsekterna gillar ju inte heller ljus. Alltså. Så de kan ju bli förvirrade av att det är gatlampor. De tror att det är månen och försöker flyga runt, och så hamnar de, vad är det där för konstig stjärna eller måne, och så hamnar de vid gatlyktan, och då kan ju vissa fladdermöss utnyttja det. Och så jagar de precis vid gatlampan istället. Så på så vis, men man kan ju inte säga att de blir gynnade av det, för de skulle ju jaga även om de där stackars insekterna inte blev förvirrade. Och det är bättre att insekterna kan göra det de ska och föröka sig. Så. Men så att på så vis är det ju vissa som inte är lika rädda för ljuset. Men det finns brun långöra igen, en sån där som man kan ha som exempel. De tycker om att bo i kyrkor, i kyrktorn och så. Och då har man sett att just den arten kan vara så att om man då sätter fasadbelysning på kyrkan så vill de inte flyga ut. För att det blir aldrig mörkt och de svälter helt enkelt. De väntar på att det ska bli mörkt, men det blir inte det.
Så här i Södra Hyttan, du säger att ni jobbar med älven för att det ska bli mer insekter. Är det något annat ni gör för fladdermössen? Har ni släckt ner helt?
Ja, men det har ju varit släckt i stort sett hela tiden. Så att vi behövde aldrig släcka. Utan det är mörkt. Väldigt mörkt och bra här. Sen många gånger när man tittar så här, då kan man säga gör ingenting. Eftersom vi vet att det är bra här. Så behöver vi inte göra något. De bor, vi vet att de bor inne i våra, vi har ju stora trähus. Så att vi vet att de bor i de trähusen. Vi har sett dem flyga in, vi har sett dem flyga in också, så att där får vi bara liksom se till att inte ändra någonting så. Sen så vill vi, det vi vill göra mycket här, det är att informera om fladdermöss. Så här har vi till exempel gjort så att barn har fått komma från olika skolor och så har de fått bygga fladdermusholkar och så har vi gjort ett fladdermushotell. För att många saker som vi gör när vi ska informera människor om natur och naturvård är att de får göra naturvården själva. För att då skapar man hopp och stolthet. Och att istället för att få höra att åh nej, det var fladdermus, men det var någonting om att de är hotade och de minskar och det är dåligt. Så kommer man istället hem och säger jag har gjort något för fladdermössen, för vet du vad man kan göra? Och då kan jag tycka att holkar är så himla bra. För att det blir enkelt. Och då fick alla barnen, de fick välja om de skulle göra koloniholkar med flera rum eller inte. Det var ju mycket svårare att bygga. Men alla barn byggde ju koloniholkar såklart. Och då byggde de här och de visste hur de skulle sätta upp dem och var de skulle sätta upp dem. För man ska gärna sätta dem då i österläget. Och de ska gärna vara svartmålade. För att då när solen kommer på morgonen och fladdermusen precis har gått och lagt sig, då får den värme där. Det är ju den kallaste tiden är ju i gryningen och då kommer den att få sol på holken då på morgonen. Och sen när det blir eftermiddag sol och kanske skulle bli för varmt, det blir det väldigt sällan i Sverige, men då är det flera rum i holken, så då kan de byta rum inom holken då. Så det fick de lära sig. Sen så kommer vi i höst nu, så ska vi göra något som kallas för veteranisering av träd för fladdermöss här i Södra Hyttan. Och då är det ju som jag sa att det är brist på hålträd. Och det är för att det är brist på gamla träd. Det är de gamla träden som har den här håligheten, strukturen och sprickor och sånt där. Och då skyndar man på det på ett ungt träd. Man gör det aldrig på ett träd som är på väg att bli gammalt, utan man tar ett ungt träd och så säger man okej, förlåt lilla träd, men det här är för den goda sakens skull. Och så gör man lite skador och inskär med motorsåg. Man klättrar upp i trädet och så sågar man med motorsåg och gör lite håligheter och skadar trädet lite. Och då, de flesta träd kan ju fixa sånt om det är ett friskt ungt träd och vallar den över och lagar det här, men då kan det bli håligheter inne i mitten då som fladdermus kan utnyttja. Och då är det en massa andra djurarter också som kan gynnas av det här, som också kan användas, de här hålen. Allt ifrån insekter till andra små kryp och möss och sånt här kan också använda de här hålen.
Nu säkert svampar också.
Svampar, ja. Och det är så att i de här håligheterna i träd så är det små ekosystem faktiskt. Där spillningen från fladdermusen, så kanske det växer någon svamp eller bakterie eller några andra små kryp eller något som blir mat till något annat. Och det blir som små miljöer. Så att det är ett bra sätt att göra det. Och sen är det lite så här spektakulärt också liksom, så att vi kan ju filma det här, alltså att man klättrar upp som arborist i ett träd och sågar med motorsåg och gör något för fladdermöss. Det blir wow, vad gör de där, vad gör de för något, och vi behöver igen uppmärksamma människor på vad man kan göra. But, så här, don't try this at home. Klättra inte i träd och såga med motorsåg om du inte kan. Men man kan se att man kan göra något och att det fungerar.
Där kanske jag ska säga att jag tackar så jättemycket för att jag har fått prata om fladdermöss med dig.
Det är jag som ska tacka när jag får prata om fladdermöss. Förstår du hur bra det känns?
Ja, jag tycker det var jätteroligt och jag tycker det är så himla spännande också. För jag är nyfiken på dem, men jag har aldrig gått all in som du.
Nej, gör det.
Naturpodden produceras av mig, Emil W. Nilsson, och bygger på frivilliga bidrag. Swish-numret finns längst ner på artiklarna på Natursidan. Andreas Estensen har spelat in fladdermusljuden. Gingen är gjord av Daniel Schwerre, Torbjörn Svenelius har tagit omslagsbilden och Bo Söderström har spelat in skaterna. Artiklar, filmer och annat som rör Naturpodden hittar du på natursidan.se.